Ja, då vill jag börja med att säga tack för senast. Jag hade förmånen att få vara här för lite drygt ett år sedan på kyrkornas ekumeniska bönevecka. Det var ju då jag blev så hyllad i Pingstkyrkan. Jag fyllde år den dagen. Och så fick jag en sån där bönesjal som de kallade en modehalsduk som hängdes på mig. Det var en svår upplevelse i livet för mig som läxing. Men Modo är ett bra lag. Jag tycker ni hör hemma i SHL, men det gäller att komma igen nu. Ni var fantastiska att köpa böcker också. Jag sålde så mycket böcker när jag var här för ett år sedan. Jag har med mig några stycken också. Om någon inte har köpt den så skulle vilja ha den, så har jag med mig en bok som jag har skrivit som heter Inför livets andra halvlek. Att göra det bästa av resten av ditt liv. Den där om älska men hur har jag inte till försäljning, men den här finns fortfarande till försäljning. Den är riktad till människor mitt i livet primärt. Den där gruppen som vi missar att adressera i kyrkan, tycker jag. Vi hade ledarundervisning den lördagen också här i Elim faktiskt. Då var det en kvinna som uppmuntrade mig väldigt mycket efteråt och sa: du skulle skriva en bok om det här. Och hon blev en av de där som fick mig att ta mig an den utmaningen. Så att i april kom det ut en bok som heter Mästarlikt ledarskap. Där jag försökt visa vad vi kan lära om ledarskap av den ultimata ledaren, nämligen Jesus Kristus. Ingen har utövat ledarskap så mästerligt, så fullkomligt som Jesus har gjort. Så det var inspiration från Övik bland annat som fick mig att skriva den boken. Nu har vi varit här i helgen och haft ledardagar för församlingsledningar från 9 olika församlingar här i området. Det har varit jättespännande fredag och lördag att få vara tillsammans här. Och så fick jag förmånen att vara kvar och predika här på gudstjänsten idag också. Så stort tack för den möjligheten. Jag är alltså pastor i Kungsportkyrkan i Huskvarna, för dig som inte känner mig. Har varit där i snart 14 år och jobbat där som pastor och föreståndare. Och sen reser jag en hel del också som förkunnare. Jag pratade med Robert häromdagen och då berättade han att ni har ett årstema som är missionär där du är. Och det tycker jag var bra att höra, att ni jobbar med ett årstema. Det där är någonting som vi har jobbat med. Vi kallar det motto, årsmotto, men vi har gjort det i många, många år. Och det är få församlingar som gör det faktiskt. Men vi tycker det är väldigt bra. Så vi har i år måttet alfa och omega, början och slutet. Vi kommer att köra alfakurs i alla våra hemgrupper, eller åtminstone vi uppmuntrar alla hemgrupper att göra alfakurser. Men alfa har ju nu getts ut på film, så man behöver ingen föreläsare, utan man kan enkelt köra det i en hemgrupp. Och på det sättet så vill vi försöka ge en utåtriktad touch åt hemgrupperna. Uppmuntra dem att bjuda med vänner till sin hemgrupp. Och så gör vi alfakurs där. Vi tror också att vi ser också att det är flera stycken som vill starta nya hemgrupper utifrån det, vilket känns jätteroligt. Och vi tror också att det kommer att bli en väldigt bra grundkurs i kristen tro för oss som redan är troende. Upplever att vi övervärderar ibland vad vi har med oss. Så att jag tror att det är väldigt bra för oss också. Jag märker det när människor i församlingen går alfa, att efter några veckor så kommer nästan alla till mig och säger: du, jag trodde det här var för min granne eller för min jobbarkompis som jag går med, men jag märker det lika mycket för mig det här. Och sen kommer vi att följa upp varje vecka undervisningen på söndag förmiddagen och tala om, fördjupa då ämnet i gudstjänsten. Sen kommer vi jobba med början och slutet. Vi tror att de 3 första kapitlen i Bibeln och de 3 sista kapitlen i Bibeln är oerhört väsentliga och avgörande. Och de kapitlen tror vi att vi behöver lyfta i den här tiden. Vi behöver gå tillbaks till början för att se hur Gud hade tänkt att alltihop skulle vara. Och vi behöver gå till slutet och se hur allting en dag kommer att sluta. Och vi behöver lyfta undervisningen både om början, skapelseteologin, men också lyfta undervisningen om den yttersta tiden och Guds rike och Jesu återkomst. Vi blev lite småchock lockade här förra året, och det var en anledning till att vi valde det här måttet i år. Vi har något som vi kallar för teen shirt för 6:an, 7:an. Där de har separat undervisning parallellt med predikan i gudstjänsten. Och en av ledarna skulle undervisa om Jesu återkomst. Och det var ju våra egna barn liksom som skulle vara med där. Och ingen hade hört talas om att Jesus skulle komma tillbaks. Och då kände vi, oj, oj, oj. Här har vi verkligen en blind fläck liksom, va, som vi behöver ta tag i. Vi vet att det har funnits en del undervisning som kanske har varit lite spekulativ och som har skapat liksom att en viss reservation. Och det har gjort att vi nästan aldrig undervisar om det här med slutet och Guds rike och Guds rikes slutgiltiga upprättelse och Jesu återkomst. Jag tror att vi behöver lyfta den undervisningen. Men ni har ett väldigt bra årstema här i år tycker jag också. Nämligen missionär där du är. Och jag tyckte det kändes spännande när Robert sa det. Jag hade tänkt predika om något helt annat här idag. Men när han berättade att ni hade det här temat så kände jag, ja men det ska jag nog säga något om. Så är det okej om jag gör det? Även om jag har hunnit förbereda mig alldeles för lite tycker jag själv för det här. Men jag ska dela några tankar. Hoppas att du kan få någon välsignelse av det. Den text som jag poppade upp i mig när jag började be och reflektera över den här rubriken, det här temat då. Det var Matteus evangeliets 9:e kapitel, så låt oss gå dit och läsa från Matteus 9, vers 35 till vers 38. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Här läser vi om hur Jesus gick omkring i alla städerna och byarna. Alltså Jesus var intresserad av hela landet. Han var intresserad av de stora städerna men också av de små byarna. Han är intresserad av människor. Oavsett var vi lever, var vi befinner oss, så är han intresserad av oss människor. Han älskar oss människor. Han bryr sig om hela vårt land och hela vår värld. Han gjorde det då och han gör det idag. Jag har varit i Spanien några gånger sista åren och undervisat. Jag fick en inbjudan till Valencia, där började så, till en församling där. Och när vi kommer ner dit, jag och min fru Karin, så pratar de om en man som heter Paulo Mendes. Paulo Mendes som var en apostel då, som har sänts ut ifrån gamla ÖM:s systerkyrka i Brasilien till Europa. Och när Karin hörde hans namn så sa hon direkt, honom har jag hört talas jättemycket om. Därför att min fru, hon hade en farbror som hette Ola Berg som var missionär i Brasilien under många år och som jobbade i ÖM. Och han har berättat mycket om Paulo Mendes. Så när vi träffade Paulo Mendes en kväll där i Valencia så sa Karin, känner du någon som heter Ola Berg? Ja, sa han. Honom har jag jobbat mycket tillsammans med. Så helt plötsligt upptäckte vi att vi kommer till Valencia. Vi har ingen aning om att det finns en koppling dit. Och så är det min frus farbror som har en relation då som har sänds ut från systerkyrkan i Brasilien och varit med och startat församling i Spanien, i Portugal, i Frankrike, Italien. Och i somras var vi tillbaka dit och mötte ledare från hela det här församlingsnätverket då, som är en frukt av gamla ÖM:s arbete i Brasilien. Jag tycker det är så häftigt det här. Sänd ditt bröd över vattnet, därför att i tidens längd får du det tillbaks. Och vi ser idag, vi behöver det här tror jag i Europa, vi behöver det i Sverige idag. Vi behöver hjälp från andra länder. Vi behöver missionärer som kommer till oss idag. Så är det, så förhåller det sig definitivt. Och det finns en man som heter Silas som är utsänd ifrån våran systerkyrka i Brasilien till Falun. Han jobbar idag i Falun. Och när jag träffade Silas vid ett tillfälle så berättade han för mig att för några år sedan så var det en kvinna i Brasilien som bad i tungor och på klockren svenska sa så här: jag har inte glömt Sverige. Sveriges tid kommer. Och jag tycker det är så uppmuntrande att höra. Gud har inte glömt bort vårt land. Och han bryr sig om hela vårt land. Och jag tror att han en gång till vill besöka städerna och byarna i vårt land också på ett förnyat sätt. Jag tror på en ny besökelsetid i Sverige. Det vi läser om här i Matteus 9, det är ju en beskrivning av Jesu trefaldiga tjänst. Det han gjorde där han gick omkring i städerna och byarna, det var att han undervisade i synagogorna. Han förkunnade evangeliet om riket ute bland folket och han botade alla slags sjukdomar och krämpor. De tre sakerna. Och alla de här tre dimensionerna av Jesu tjänst behöver vi få del av idag också. Vi behöver också sträcka oss efter det här. Liksom. Vi behöver undervisningen i kyrkorna och kapellen. Vi behöver undervisningen till Guds folk. Men vi behöver också predika evangeliet, förkunna evangeliet ute bland folket. De behöver få höra de goda nyheterna, evangelium om Jesus Kristus. Och så behöver vi också få uppleva det här med den helande dimensionen av Jesu tjänst. Vi behöver alla de här tre sakerna och inte minst tror jag att vi behöver sträcka oss efter den där sista delen med helandet och de dimensionerna. En sak som vi har gjort i vår församling det sista året, vi har pratat länge om det här men inte kommit till skott i det. Men nu har vi under förra året tagit tag i det här och startat upp någonting som vi kallar för rum för helande. Vi har länge känt att vi skulle vilja ha någon slags förbönstjänst som man kan liksom, ungefär som du söker tid hos tandläkaren eller massören eller kiropraktorn eller vad det är, så kan du söka tid för förbön och profetiskt betjänande. Jag uppskattar verkligen det här att vi ber för människor i alla våra gudstjänster, men det blir ganska kort och lite snuttifierat sådär, va. Och jag tror att vi behöver den där tiden där vi kommer, förebedjare kommer förbereda. Man har bett, man har sökt Gud för människor och så ber man utifrån deras behov. Och det har varit så uppmuntrande det här att se vad Gud gör och inte minst se vad som händer i förebedjarnas liv. Första gången så våran trygghetsvärd, vi har byggt ett trygghetsboende och då anställde vi en trygghetsvärd som har varit officer i Frälsningsarmén i många år. Och Lasse, han var en av dem som skulle vara med och tjäna som förebedjare. Och de möts en timme innan då, ber för var och en av de människor som ska komma. Ber om att få ord, tilltal, bilder till de här människorna. Och när Lasse ber för en av kvinnorna där, så ser han plötsligt en bild. Han blir så exalterad för att säga, jag har aldrig sett någonting sånt tidigare under alla mina år som officer. Liksom. Och plötsligt när han är i det här så ser han en bild. Och så kommer den här kvinnan så småningom, de börjar be för henne, betjänar henne. Och de har bett ett tag så frågar om henne, är det något speciellt som du tänker på när vi ber? Ja, så det är så märkligt därför att jag blev påmind om en situation som hände när jag var en liten flicka när ni bad för mig. Och så beskriver hon den situationen och då blir Lasse alldeles tagen. Och så räcker han fram ett papper till den här kvinnan och säger, titta här, sa han, det här såg jag när vi bad för dig innan du kom hit. Och så är det en precis beskrivning av den bilden som hon just har beskrivit som hände när hon var liten. Du vet, kvinnan blev ju välsignad, men Lasse blev ju minst lika välsignad. Och det här har vi sett gång på gång, hur Gud välsignar när vi sträcker oss ut. Och vi behöver sträcka oss efter den här dimensionen av helandet också. Vi måste få tag i mer av det, tror jag. Vi har blivit så uppmuntrade därför att vi har en grupp människor som åker kontinuerligt på missionsresor till Östeuropa, till väldigt tuffa områden i Östeuropa med väldigt stora behov. Vanliga medlemmar som åker dit, inget speciellt, vanliga medlemmar. Flera stycken som har varit med sista året och kommer hem och berättar fantastiska berättelser. Hur blinda ögon börjar se, hur döva öron börjar höra. Och nu senast var det en kvinna som var dövstum som plötsligt började tala. Det är så häftigt, så inspirerande. Om Gud kan göra det i Östeuropa så kan han göra det i Sverige också. Vi ser det inte på samma sätt, men vi längtar efter det. Vi sträcker oss efter det, vi ber om det. Och vi tänker fortsätta be om det. Vi tänker fortsätta betjäna människor som har behov på olika områden i livet. Vi är kallade till det. Oavsett om vi ser resultat eller inte så tänker vi fortsätta. Men vi tror att när vi fortsätter be och betjäna så vill Gud också gripa in och hela och läka i människors liv. För Sverige idag behöver få se Guds kraft också. Vi behöver få höra evangeliet, de goda nyheterna om Jesus. Men vi behöver också få se det med våra fysiska ögon. Och jag tror att Herren vill göra det igen. Precis som han gick omkring. Han är densamme igår, idag, så till evig tid. Han är likadan idag som han var när han gick omkring i alla städerna och byarna i det gamla Israel. Han gick omkring där. Han besökte människor. Han förkunnade. Han undervisade i synagogorna. Han predikade evangeliet ute bland folket. Och han botade de sjuka. När Jesus mötte den tidens människor så berördes han djupt över deras situation. Uttrycket här, det står att han förbarmade sig. Det är det starkaste uttrycket för medkänsla som finns i grekiskan. Och uttrycket betyder egentligen inälvor. Precis så det egentligen ska översättas rakt av. Och det betecknar alltså en äkta känsla som går på djupet. Han kände verkligen djupt för människorna. Orsaken till det var att han såg att de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Det skulle också kunna översättas med att de var utarmade. De var som plundrade av rövare. De var slängda åt sidan, de var nedslagna, de var utmattade så att de bara kunde gå med största svårighet. Så skulle det här uttrycket kunna översättas. Jesus kände medlidande med människor i deras svaghet, i deras utsatthet, i deras problem. Han är precis likadan idag, tror jag. Jag tror att när Jesus ser på människorna i vårt land idag så berör det honom också oerhört djupt. Han känner med oss i all den tomhet och meningslöshet som vi upplever i vårt land idag. Vi har det så ofantligt bra på ett sätt. Och samtidigt är det sån tomhet och meningslöshet i människors innersta. Han känner med oss djupt. När han ser hur den psykiska ohälsan accelererar lavinartat i vårt land idag. Inte minst i den unga generationen. Jag tror att han känner med oss när han ser den tilltagande identitetsförvirringen som gör att människors själva kärna håller på att lösas upp. Magnus Malm berättade för mig, han har varit på Bjärka Säby i ett tillfälle och undervisat unga vuxna. Han sa, när vi bjöd fram till förbön så brukar människor, de behov som man har det, man har behov av helande eller man har behov av vägledning när det gäller vad man ska välja för karriärväg i livet eller någon vägledning vem man ska leva tillsammans med eller så här. Men den ena efter den andra säger det som jag inte har hört människor säga tidigare, sa han. Nämligen, be för mig, för jag vet inte vem jag är. Jag vet inte vem jag är. Och vi kommer att se en skörd av det som sås i vårt land idag. Av normupplösning, av normkritik och av att ifrågasätta vem jag verkligen är. Alltså vi ser en förvirring, en identitetsförvirring som vi bara ser början på. Som kommer att accelerera i vårt land. Själva kärnan, vem är jag, håller på att lösas upp inifrån. Och Jesus känner djupt med oss i den nöden. Han känner med oss när han ser ett samhälle som håller på att slita sönder och segregeras allt mer. Han är inte oberörd över det han ser, för han älskar fortfarande vårt land och alla de människor som bor och bygger i alla städerna och byarna i vårt land. Men i den situationen så vill han än en gång dela sin nöd med sina egna lärjungar. Och än en gång kallar han oss till bön. Han säger, skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det här älskar jag. Vadå? Jo, att när Jesus ser de här stora behoven där han går omkring. Då ser han potential för skörd. Det är precis så det förhåller sig. Där det finns behov, där det finns det förutsättning för skörd. Där det inte finns några behov, där finns det ingen förutsättning för skörd. Därför att om människor har allt och vet allt och kan allt och inte behöver någonting så kommer de inte vara öppna för evangeliet. Men när människor har behov, när människor hungrar, törstar, när människor är utlämnade, när människor är plundrade, när människor upplever tomhet, meningslöshet, identitetsförvirring, psykisk ohälsa så finns det potential för skörd för Guds rike. Det är därför Jesus, när han ser behoven, så säger han, be skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Vi ser stora behov i vårt land idag. Jesus ser någonting mer. Han ser att det finns potential för skörd. Men om jag får ge dig tre punkter i min predikan idag. För det första, Gud är missionens Gud. Jesus kallar honom för skördens herre. Han är den store ledaren för skörden. Han är den som leder själva skördearbetet. Han är den som skapar förutsättningarna för skörd. Jesus säger att ingen kan komma till mig om inte fadern drar honom. Därför vet vi, det är hans dragande som måste till för att människor ska komma till tro. Det är därför vi ska be för människor, Gud dra den människan, dra min vän, dra mitt barn, dra min släkting, dra min granne till dig. Därför att om inte Herren drar så blir det ingenting av det, va? Det är han som har initiativet också i det här. Men han är också den som mobiliserar för skörd. Han vill sända ut arbetare till sin skörd. Om någonting finns på hans hjärta så är det här. Vi ser det ju i Jesus stora missionsbefallning. När han säger gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Gå ut, det är riktningen liksom. Vi måste ut med evangeliet, vi måste ut till människor. Vi får inte stanna i kyrkan, vi behöver undervisningen i synagogan billigt talat nu, va. Guds folk behöver undervisning, men vi måste också ut till folket utanför kyrkan med de goda nyheterna om Jesus Kristus och med Herrens helande kraft också. Gud har ett stort missionsuppdrag till oss. Han kallar oss till att be om arbetare till skörden. Men han kallar oss också till att själva bli skördarbetare. Därför att han drömmer om en stor skörd som ska bärgas in också i vårt land i den här tiden. Det var första. Gud är missionens Gud. För det andra. Vi är alla kallade till att vara missionärer. Vi är alla kallade till att vara missionärer. Jag tror att vi idag behöver få en förnyad syn på den här höga kallelsen som vi har som Guds folk. Alltså vi har alldeles för mycket, vi ser ner på oss själva, vi går omkring och småskäms för att vi är kristna. Vi skäms för att vittna om Jesus. Vi lever i någon slags underlägsenhetskänsla som måste få brytas. Du är inte vem som helst, du är ingen, inte, du ska inte säga att du inte är någonting, va? Utan Petrus han säger att vi är ett utvalt släkte. Gud själv har valt oss. Robert han är väldigt tacksam för att Birgitta valde honom. Va? Eller hur det nu var, vem som valde vem. Jag är väldigt tacksam att min fru valde mig. Men jag är ännu mer tacksam för att Gud valde mig. Jag behöver inte skämmas. Gud har valt mig. Gud har utvalt mig. Han har utvalt dig. Du behöver inte skämmas. Du är utvald av Gud själv. Om alla andra skulle förkasta dig och tycka att du är värdelös så har Gud utvalt dig. Du är utvald av honom. Vi är ett utvalt släkte. Vi är kungar och präster. Vi är ett heligt folk. Guds eget folk. För att vi ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har fört oss från mörkret till sitt underbara ljus. Vi är utvalda av honom. Vi är kallade av honom. Och vi har som Guds folk fått en hög ställning. Men jag tror också att vi idag har ett stort behov av att återupptäcka talet om det allmänna prästadömet. Vi är alla, vi ska bemyndiga människor. Vi ska få människor att inse jag är en präst som gör tjänst i Guds rike. Oavsett vad jag har för vardagsprofession så är jag en präst. Och jag är lite rädd för att vi håller på att gå en annan riktning i kristenheten idag. Där vi lyfter upp liksom det här med prästfunktionen och pastorsfunktionen. Så att det blir någonting som får fel dimension. Vi är alla präster. Vi är alla präster. Du är en präst. Vänd dig till någon som sitter bredvid och säger du är en präst. Du är utvald av Gud till att vara en präst. Och vi ska bemyndiga människor. Vi är kallade till tjänst i Guds rike. Vi är alla kallade till tjänst i Guds rike. Vi är alla kallade till att vara Guds tjänare, till att vara präster, till att vara evangelister och missionärer. Vi är alla kallade till att vara skördearbetare. Vi är alla kallade till mission. Vissa av oss har en speciell funktion att vara pastorer eller missionärer. Men vi är alla kallade till att vara präster, till att vara missionärer. Jag tänker på min god vän Bernt Boman som upplevde en kallelse att åka ut som missionär till Japan. Men han visste inte hur det skulle gå till. Så han åkte dit på vinst och förlust liksom, för att rekognosera lite grann. Och när han kommer dit så inser han att han ser någonstans att Tokyo symfoniorkester söker cellister. Eftersom Bernt Boman är en väldigt duktig cellist så tänkte han jag går och provspelar för att se. Så han går och provspelar och han blir anställd som första cellist i Tokyos symfoniorkester. Så under livet, han har nyligen gått i pension, men fram tills dess så har han varit första cellist i Tokyos symfoniorkester. Fullt betald av Tokyos symfoniorkester för att vara missionär i Japan. Att han blev första cellist innebar att han bara behövde vara med på de stora konserterna och vissa övningar sådär. Så att han fick mycket tid över, så han har kunnat ägna en hel del tid också åt att åka runt och undervisa på bibelskolor. Han gifte sig med en japansk konsertpianist, så att han har tillsammans åkt runt i kyrkor, haft konserter, vittnat om Jesus och sett ganska många japaner komma till tro på Jesus Kristus. Och det är inte speciellt lätt att se japaner komma till tro på Jesus. Han har till och med fått be för en del människor i symfoniorkestern som har kommit till Gud. Alltså, han fick en plattform som missionär som han inte skulle ha fått om han hade kommit som vanlig missionär, va? Men Gud är kreativ. Han ser möjligheter liksom. Så han sänder honom till Japan, lägger en kallelse för Japan på hans hjärta, och så får han vara första cellist. Men samtidigt så är han ju missionär i Japan. Och jag tror att han höll det här med missionär över att vara första cellist i Tokyos symfoniorkester faktiskt. Gud hade en skräddarsydd uppgift för honom som missionär i Japan. Och här tror jag att vi behöver tänka mycket mer out of the box, utanför boxen liksom. Vår himmelske far är en enormt kreativ skapare. Det är uppenbart när vi läser de bibliska texterna och när vi tittar på skapelsen att Gud är en glad, humoristisk och ofantligt kreativ designer med sinne för det vackra. Eller hur? Han skapade allt från mikrokosmos till makrokosmos med en skönhet, en precision och en kreativitet som saknar allt motstycke. Om nu vi är skapade till hans avbild, vilket skriften säger om vi går till de där första kapitlen i Bibeln som är väldigt viktiga och avgörande för att vi ska förstå någonting om alltihopa. Om vi är skapade till hans avbild, borde vi då inte förvänta oss att det skulle finnas lite mer av kreativitet i våra liv? Lite mer av ett kreativt tänkande, ett kreativt sinne. Gud är enormt kreativ. Om vi är skapade till hans avbild så tror jag vi kan sträcka oss efter mer kreativitet. Jag tror att det finns så mycket oförlöst kreativitet ibland Guds folk. Vi tänker så fyrkantigt, så färdigt ifrån givna ramar. Men Gud tänker utanför boxen. Så istället för att tänka, nu ska vi skicka en missionär till Japan som gör precis som missionärer brukar göra, så gör vi lite variant på det här nu. Nu skickar vi en och sätter honom i Tokyo symfoniorkester som första cellist. Och där får han vara en missionär och få en plattform som ger en ingång i landet på ett väldigt speciellt sätt. Tänk om vi skulle våga sträcka oss efter lite mer av den kreativa gåvan. Det finns så många fler som skulle kunna bli kreativa designers. Som skulle kunna skapa musik, som skulle kunna skriva texter, som skulle kunna göra film, som skulle kunna sy, som skulle kunna bygga hemsidor, som skulle kunna hitta kreativa lösningar på svåra problem. Med Guds hjälp, med Guds andes hjälp. Guds folk borde gå i spetsen på det här området. För vi känner skaparen, den kreativa skaparen. Och inte minst tror jag att vi skulle behöva utveckla mycket mer kreativitet när det gäller hur vi kan missionera på sätt som är relevanta i vår tid. I vår församling har vi ett ungt par nu som har gått på en bibelskola. Och mannen berättar för mig att han var med i en konstgrupp i den församlingen. De möttes, människor som hade en konstnärlig gåva, och så hade man kurser och man bad och så här för att utvecklas som konstnärer. Och så åkte vi ut också, sa han. Vi kunde åka till något fik ibland och så satte vi oss där. Så hade vi med oss vår tecknarutrustning liksom, eller satt och gjorde bilder så här, och det gjorde ju människor lite nyfikna, så alltså, människor kom fram och frågade vad håller du på med, och ja, jag håller på att teckna lite, sa man då. Och så brukar vi säga så här att vill du att jag tecknar en bild till dig? Ja, det var ju människor alltid på liksom, va? Och då, sa han, då gjorde vi precis som när vi praktiserade det här med kunskapens ord. När vi ber Gud, ge mig en bild. Ge mig en bild till den här människan. Fast vi bad dem att få den i tecknad form liksom, va? Så tecknar vi en bild. Där vi upplevde att Gud talar till oss. Så tecknar vi det. Och det hände att människor bara smågråta, sa han. Därför att det var rakt in i deras liv. Och jag tänkte, vilken kreativitet. Att inte bara använda ord, utan använda olika kreativa gåvor för att förmedla. Du vet, i kyrkan vi använder tal och så använder vi sång och musik. Och det är fantastiskt. Men det finns så många fler kreativa gåvor som vi skulle kunna använda. Och jag kände, wow, det där skulle vi vilja få tag i mer av. Den där kreativiteten, upptäcker lusten att se nya vägar, nya sätt att förmedla evangeliet till människor. Men inte minst skulle jag vilja påminna dig om att du kan få vara en missionär där du är. Din skola, din arbetsplats är tänkt att vara en plats där du ska tjäna Gud. Vi tror ibland att Gud bara kallar människor. Om vi är kallade, då är vi kallade till pastorer, missionärer, ungdomsledare, diakoner. Det är vad Gud kallar till. Om man inte blir kallad till det, då kan man välja att bli något vanligt. Det är helt fel tänk. Jag är övertygad om att Gud kallar pastorer, missionärer, diakoner och ungdomsledare. Men jag är också övertygad om att Gud kallar lärare, sjuksköterskor, frisörer, företagsledare, busschaufförer, you name it. Alltså Gud kallar människor till alla olika funktioner. Därför att Gud älskar alla människor. Han gick omkring i alla byar och städer. Han vill nå alla människor, alla yrkeskategorier, alla sammanhang med evangeliet. Så var du än jobbar så skulle du behöva göra ditt jobb till en gudstjänst. Nyligen fick jag ta del av ett reformatoriskt manifest som ett antal människor i vårt land har jobbat fram. Och min känsla var att det absolut viktigaste av det de hade skrivit, det var ett kapitel som hade rubriken Vårt dagliga arbete som kallelse och förvaltarskap. Därför att här tror jag att vi behöver en reformation i kristenheten idag. Att se att jag kan använda mitt dagliga värv, mitt dagliga jobb och göra det till en gudstjänst. Jag kan vara en missionär. Jag kan inte alltid predika med ord, men jag kan vara en missionär precis på den plats där Gud har ställt mig i min vardag. Och jag tror att om vi börjar inse så här att församlingen slutar inte här. Ibland tror jag att församlingen slutar här. Församlingen, det är det som sker inne i kyrkbyggnaden. Församlingen slutar liksom när vi går ut ur kyrkbyggnaden, då är vi inte längre församling. Men vi är församling 24/7. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, så är vi församling. Vi församlas när vi kommer tillsammans till gudstjänst. Men vi är församling hela tiden. Du är församlingens förlängda arm där du sitter och kör buss i Övika. Eller där du klipper hår på människor i Övika eller vad du nu sysslar med, va? Då är du församlingens förlängda arm. Och gudstjänsten, den slutar inte när vi sjunger de sista tonerna på den sista sången och börjar dricka kyrkkaffe. Där slutade inte gudstjänsten, utan den fortsatte. Och den fortsätter även om ljudet skulle sluta och fungera i kyrksalen. Därför att gudstjänst är tänkt att vara någonting som vi firar hela veckan. Va? Vi gör gudstjänst. Vi gör tjänst för Gud mitt ute i vår vardag. Där vi jobbar på våra arbetsplatser, där vi är på vår skola, där vi är bland våra grannar, där vi är i familjen. Det är gudstjänst som pågår hela tiden. Vi är församling hela tiden.
Du vet, tänk om alla kristna i Sverige skulle vakna upp på måndag morgon och säga: tack gode Gud för att det äntligen är måndag morgon och jag får gå och missionera. Så mycket det skulle hända. Även om vi pastorer ligger kvar och sover och säger: tack gode Gud för att det är måndag och vi får sova länge idag. Ja, men det är det Gud har tänkt. Du är en missionär. Precis där du befinner dig i din vardag. Missionär där du är. Till sist det tredje. Vi är kallade till olika världar. Vi vet att Gud kallar människor. Han är missionens herre. Vi är alla kallade till missionärer. Men han kallar oss till olika världar. Vi vet att vissa människor, de kallas till att åka långt bort i missionens tjänst. Och vissa behöver inte åka lika långt för att missionera, va? Men Gud kallar till olika områden också. Och han är fortfarande densamme som han var när han gick omkring i alla städerna och byarna. Hans hjärta sträcker sig ut till alla folk. Och Gud vill nå alla folkslag. Därför sänder Gud ut människor till olika länder. Men idag har vi ju, håller jag på att säga, alla folkslagen här också. Och det är fantastiska möjligheter att nå människor med evangeliet. Och vi ser att Gud gör verkligen någonting nytt. Det sker så mycket, inte minst i muslimvärlden. Det finns fantastiska vittnesbörd om vad som händer i muslimvärlden. Mitt i allt elände som sker så gör Gud ett fantastiskt verk och mängder av muslimer omvänder sig till Gud. I Iran och i alla de muslimska länderna. Men också här i vårt land. Vi har fått döpa flera före detta muslimer den sista tiden. Som kommer till tro på Jesus Kristus. Som börjar älska Jesus av hela sitt hjärta. Vi skickade den första iväg på bibelskola till Götabro här nu i januari. En kille som säger: jag kom till Sverige som muslimsk missionär. Jag kom för att missionera för islam. Men mötte Jesus och idag vill missionera och visa på vem Jesus är. Men på samma sätt som det finns många olika nationaliteter så finns det många olika världar i vårt samhälle. Finns olika grupper liksom, va, som är som olika världar. Och frågan är: vem ska nå de världarna med evangeliet? Vem kallar Gud in som missionär? Precis som man kallar Bernt till symfoniorkestern i Tokyo. Vem kallar Gud till symfoniorkestervärlden i Sverige idag? Vem kallar Gud till idrottsvärlden som missionär idag? Vem kallar Gud till den politiska världen som missionär idag? Vem kallar Gud till dansbandsvärlden, till ornitologivärlden, till knuttevärlden, till teatervärlden, till alla de här olika världarna där människor finns? Och då behöver vi lära oss det språk som funkar och den kultur som gäller i den världen. Precis som om du ska åka till Japan måste du lära dig japanska och du måste lära dig den japanska kulturen. Det finns kulturer i vårt land som vi behöver lära oss och som Gud vill hjälpa oss att lära oss för att vi ska kunna vara missionärer, fullfjädrade missionärer i de världarna i vårt eget land. En av de världar som Gud har öppnat upp för oss och våran församling, det är den värld som har med sport och friskvård att göra. När vi flyttade upp till Kungsporten så fick man kontakt med en kvinna som heter Mimmi Edin. Och det var så här då att man hade bestämt sig för att man skulle bygga en idrottshall i våran kyrka. Och man hade ingen direkt vision med det mer än att det är bra att ha en idrottshall och ungdomarna kan spela innebandy och så här, va. Så de slipper vara med i idrottsföreningar och göra... Nej. Utan det var inte så djupa tankar. Men så fick de höra att det fanns en kvinna som hette Mimmi Edin som hade en vision för att starta friskvård i en församling. Den här visionen hade hon haft ända sedan hon var en tonåring. Hon var en ganska trasig tonåring som hade en vision att någon gång, hon skrev ner den, att någon gång få starta friskvård utifrån en församling. Åren gick och det verkar inte bli någonting av det där. Men så fick Kungsportskyrkan då, eller hette Smyna församling då, nu heter Kungsportskyrkan, fick höra om henne. Så de tog kontakt med henne och de fattade ju ingenting vad hon pratade om. Det var en helt annan värld. Så de förstod ingenting, men de kanske är det här någonting ändå. Så de gav henne ett väldigt gentilt erbjudande och sa, du skulle kunna få jobba med friskvård utifrån vår församling. Och samtidigt så skulle du kunna ta hand om kaféet och receptionen. Nej, Samimi, det funkar inte. Det ska jag kunna göra det här, så är det friskvård jag måste koncentrera mig på. Och de bröderna som pratade med henne, de försökte övertala henne och sa, du borde inse att det finns inte så många sådana här tjänster, du borde vara tacksam för det här och det här tror vi ska gå och samordna. Och, nej, Samimi, ska jag göra det här och det ska bli någonting av det, så är det jag måste göra. Och de var ganska irriterade, de här gubbarna, på henne. Men när de åkte därifrån så sa de till varann, tänk om det är hon som har rätt och vi som har fel. Det är bra med gubbar som kan tänka den tanken någon gång. Ja? Så sa, vi ger henne en chans. Så de föreslog församlingen, vi testar ett år. Vi ger henne möjlighet att testa ett år. Karl-Erik Salberg brukar säga det. Säg så om du ska få igenom någonting nytt. Vi prövar det, vi testar det. Säg inte att vi ska genomföra det som någonting som ska finnas för alltid. Utan vi testar lite, det är enklare att få igenom saker och ting så. Ett bra tips. Så de sa till församlingen, vi testar ett år och sen så ska vi noga utvärdera det här och se om det verkligen är bra, om det är Gud i det här och så. Så Mimmi, hon började i det lilla. Hon började med pensionärsgympa. Hon hade en person på pensionärsgympa under en hel termin. Och det var inte så mycket av den här friskvårdssatsningen, men det började växa lite smått och... Och det blev större och större och idag, nu förra veckan så passerade vi 1500 aktiva tränande på Kungsporten. Vi har devisen alla tränar på Kungsporten och det börjar nästan bli sant. Och det är alla möjliga människor som tränar. Det är unga killar som verkligen bygger muskler. Det är pensionärer som tränar. Det är muslimer som tränar. Det är ortodoxa kristna som tränar. Det är ateister som tränar. Gamle hockeymålvakten Honken Holmqvist går och tränar 2-3 gånger på Kungsporten. Och alla möjliga människor. En härlig, salig blandning av människor som tränar. I olika träningsformer. Till hösten så startar vi en bibelskola tillsammans med KRIK, Kristen Idrottskontakt, SAU, Svenska Alliansmissionens Ungdom och Mullsjö Folkhögskola. Där vi startar en bibelskola med inriktning på friskvård. Där vår vision är att utbilda missionärer som ska sändas ut i friskvårdsvärlden. Du vet, det här är ju en jättestor värld idag. Så många människor går och tränar i olika sammanhang. Där behövs det kristna missionärer. Människor som enkelt delar Jesus där. Och det är fantastiskt att se det som händer. Åsa Björk som är vår friskvårdspastor som har varit missionär tidigare. Hon berättade i veckan så kom det en kvinna fram till mig. En beslöjad muslimsk kvinna. Hon var alldeles uppriven, sa hon. Hon sa så här till mig. Jag hade en sån mardröm. Åsa, jag hade en sån mardröm i natt, sa hon. Ja, men vad är det, så Åsa? Hon såg hur uppriven hon är. Vad drömde du för någonting? Jag drömde att jag inte skulle få komma till Kungsporten och träna i fortsättningen. Ja, men det är klart, så att du får komma hit och träna. Du är välkommen hit. Ja, men jag är ju muslim. Det är klart du är välkommen att komma och träna. Tänk att en beslöjad muslimsk kvinna, hennes stora mardröm, det var att inte få fortsätta komma till Kungsporten och träna. Det finns ett missionsfält. Det är lite annorlunda. Det är inte det här klassiska missionsfältet, men det är lika mycket missionsfält med lika stora behov. Och frågan är, hur ska vi nå in där? Och det är fantastiskt, det här lilla enkla som började med en lite trasig tonåringsdröm. Det har idag spridit sig, så till vår visionsgudstjänst i januari så fick vi en hälsning från Port Elizabeth i Sydafrika, där den första församlingen i Sydafrika håller på att bygga en ny kyrka och ett nytt gym, inspirerade av Kungsportskyrkan i Huskvarna, och man liksom bara, det svindlar för tanken. Vi fick en annan hälsning från en man i Singapore, där man har fått ta över en hel byggnad nu där man ska starta ett nytt kristet arbete. Han berättar, vi kommer att bygga vår församling med Kungsporten som modell. Och inte bara visan, jag reser över hela Asien. Jag har mött Åsa, jag har blivit så inspirerad av hennes sätt att berätta om hur man kan bygga församling. Jag var i Kina nyligen, jag reser över hela Asien. Jag sprider de här tankarna. Vi ska bygga församlingar utifrån det här konceptet. För vi tror att det funkar i den här tiden. Om man liksom blir fullständigt, det bara svindlar för tanken. Tänk att en dröm som en trasig tonåring börjar drömma. Någonting som börjar i det lilla, lilla oansenliga kan växa och bli någonting stort som får påverka inte bara i en stad, i en bygd, utan ut faktiskt i världen. Och nu är min utmaning. Vad drömmer ni om i Övik? Vad drömmer du om personligt? Och vad drömmer ni om som församling? Drömmer ni bara bakåt i tiden om hur det var en gång? Eller drömmer ni framåt i tiden om hur det ska kunna bli om x antal år? Vad är det för drömmar som ni lever med? På vilket sätt skulle ni kunna vara med och påverka inte bara Övik utan skapa någonting som får inflytande långt ut i världen? Ni har gjort det i historien. Ni gör det delvis nu också, men jag tror att Gud har mer för er. C.S. Lewis, han har sagt så här: man är aldrig för gammal för att tänka en ny tanke. Eller drömma en ny dröm. Det är aldrig för sent att tänka en ny tanke. Eller drömma en ny dröm. Gud, jag ber om att du planterar drömmar i den här församlingen. Att du planterar drömmar i enskilda människors liv. Tack för att du har drömmar över våra liv. Redan när vi skapades, redan i moderlivet, så hade du en tanke, en plan, ett syfte, en avsikt, en dröm för våra liv. Och Gud, jag tror att den drömmen är större än vad vi själva vågar drömma och tänka. Tack för att du kan göra mer, långt mer än vad någon av oss kan be om eller ens tänka. Herre, tack för att du planterar drömmar i församlingar. Tack för att du planterar en dröm i den här församlingen. Tack för att du har gjort det tidigare i historien. Tack för det inflytande som har gått ut ifrån den här församlingen. Men jag ber Gud, gör det igen. Gör det igen, Herre. Besök den här staden en gång till. Besök den här församlingen en gång till. Så där riktigt påtagligt. Föd drömmar för just den här tiden, Herre. Herre, låt oss få tänka utanför boxen. Tänka kreativt. Se, det finns nya sätt, nya vägar att förmedla det gamla, klassiska evangeliet om dig. Tack för att det inte är budskapet som behöver förändras, utan det sättet på vilket vi förmedlar det. Tack för att du kan göra oss så kreativa. Du som är den store skaparen, den store designen. Tack för att du kan förlösa kreativitet i våra liv. Som gör att vi hittar nya framkomliga vägar i just den här tiden. Och tack för att vi alla är kallade till att vara missionärer. Tack för att ingen är vid sidan om. Vi är alla kallade. Och jag ber, förlös frimodighet. Förlös kraft och förlös ny tro. Frimodighet att vittna om evangeliet. Kraft till att våga göra det. Och tro att det kommer att ske någonting när vi gör det. ske så. Välsigna den här församlingen, välsigna den här bygden i Jesu namn. Allt folket sa.